Man måste vara beredd på att när man kommer med en ny idé i en konservativ bransch så möts det av väldigt mycket kritik och rädslor. Och det är egentligen det att om man vill ändra på någonting som är ett problem så måste man ju våga bara gå emot det där.
Välkommen tillbaka till Heja Framtiden, podden där jag, Christian von Essen, försöker reda ut vad som händer och vilka som bygger framtiden. Jag vill passa på att flagga för dels magasin som jag håller på med, som heter Framtidens hållbara matsystem, tillsammans med livsmedelsföretagen i Dagens Industri och på webben. Och även boken som heter Nu fattar jag, tillsammans med Henrik Smålack från Under 15. Vi presenterar 15 digitala trender på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt. Köp den till ditt företag. Nu sitter jag här med Milad Barosen. Barosen kan man säga på norska också.
Precis.
Det är alltså inte ett Balkan efternamn. Det är ett norskt efternamn. Som du har tagit av din fru.
Precis.
Som jag känner.
Som du
visade,
känner.
Visade sig.
Ja, det visade sig.
Just det. Du driver någonting som heter Allihop. Med två O.
Ja.
Jättespännande idé tycker jag. Mm. Kan du börja med att liksom pitcha den och vad det är du vill göra?
Ja, bra. Tack för ett bra intro. Det var roligt. Allt är kul. Nej, men alltså, Allihops idé grundades. Jag brukar fråga mig själv när det grundades. Det grundades säkert långt innan vi startade det. Eller jag startade de första tankarna och så har jag tagit in medgrundare och så. Men vad vi försöker att göra är väl att ha en... ha en plan för att låsa upp så många boenden som möjligt under en kort tid. Där det behövs i städer. Och då tittar vi på befintligt bestånd av fastigheter. Vi tittar på framtida. Men framförallt är våran process ganska nytänkande, innovativ. Vi liksom jobbar på ett ganska ovanligt sätt, skulle jag säga, än vad man brukar göra. Och vilket har möjliggjort att komma en bit på vägen.
Det var lite luddigt. Mm. Konkret så handlar det väl om samboende, co-living.
Ja, precis. Vi kallar det för community-centric living. Vilket ja, det har blivit en trendord som heter co-living. Och liksom många andra trendord så vi kallar oss själva ett co-living-bolag just nu. Där vi har rent fysiskt är produkten uppdelad i små lägenheter eller små rum med olika funktioner. Och sen har man gemensamma ytor där man kan träffas eller laga mat ihop eller göra sånt som man gör som man känner samhörighet. Så det bygger väldigt mycket kring ett community.
Och det, ni har börjat med Stockholmsområdet och precis. Har öppnat va? Första?
Ja, vi har fyra ställen som är, den fjärde blir strax operationell och vi har gått från 10 till 300 bäddar som vi räknar i, antalet beds på under ett år med en väldigt liksom låg investering och har väldigt nöjda slutkunder, så vi fokuserar väldigt mycket på kunderna och människorna, och det blir liksom som ett litet bevis på att du kan skapa bostäder idag utan att blanda in så mycket politik i det, utan att vara lite mer av en sänka som ett iterativt techprodukt att du kan testa dig fram.
Mm. Och ni har 300 personer som bor i de här fastigheterna?
Vi har fyra olika lägen. Den första är ganska liten, det är 10 lägenheter och ett gemensamt vardagsrum och kök. Och sen andra är 25 lägenheter med ett gemensamt utrymme och den tredje är ytterligare 69 plus 56 lägenheter och gemensamma utrymmen. Och den sista nu, den är 150 units, eller rum kan man väl säga då. Och väldigt stora, generösa gemensamma ytor. Och vi har några i pipen också som bygger. Så totalt sett just nu blir det 300. Och vi tittar på att göra en tredubbling nästa år.
Okej. Okay. Vilka typer av kunder eller gäster skulle säga att ni jobbar med?
Alltså, vi har fokuserat på en nisch som går lite bortglömt i Sverige framförallt. Och det är en internationell talang som kommer under korta perioder, typ expats eller som jobbar på storbolag. Det kan vara liksom techbolagen eller det kan vara ett internationellt bolag som är här och växer. Så att, och de behöver någonstans snabbt nu imorgon ett sammanhang de kan landa i och känna sig hemma från dag ett och sen gå ut och prestera. Istället för kanske hamna i en dipp eller inte kunna hitta ett ställe att bo på eller inte komma in i vårt kalla klimat, både så här mentalt och fysiskt är det kallt i början. Och det är liksom, det påverkar en individ mer än man tror.
Mm. Ja, det är inte så lätt.
Nej, exakt. Så direkt, alltså om du flyttar bara från Malmö upp till Stockholm så går du igenom en period där du behöver liksom ställa om och tänka om och är lite chockad. Och det är vi tittade lite närmare på det där och blev intresserade av psykologin bakom vad som händer med en hjärna när du förflyttar dig. Och jag tror det var efter liksom de mest traumatiska upplevelserna man kan tänka sig, som att någon dör eller att man kanske skiljer sig eller man tappar någon liksom, en familjemedlem eller någon i familjen dör eller sådär, så tror jag att förflyttning låg på så här tredje eller fjärde plats av traumatiska upplevelser. Mm. Och vad det gör är rent, om man går lite djupare utan att jag är någon expert eller psykolog i det här, så var det någonting kring att när du förflyttar dig så är din grotta inte längre med. Och det går tillbaks till urtiden där vår reptilhjärna säger till oss att men you are in danger, eller du är i fara nu. Du måste hitta din plats att hämta mat och träffa vänner och en familj och så vidare. Så att det är var den här ångesten kickar in. Och om du kan minimera den ångesten eller minimera den oron direkt, så kan individen liksom prestera på ett annat sätt eller vara tillbaka i ett. Och det är väldigt viktigt för bolagen, ha sina anställda, anpassning och att de vill stanna kvar, framförallt i Sverige eller i den staden de har kommit till.
Mm. Så är det företagen som sätter sig i kö så att säga?
Ja, delvis. Så företagen, vi samarbetar med flera större bolag som är jätte, liksom, intresserade såklart och har en snabb lösning, flexibelt och med de värdena som vi liksom vill ta in. Men även privatpersoner och individer söker ju till det här också. Alltså innan de ens har flyttat in så är de signade på vår medlemsbas.
Hur skulle du kunna vara student?
Ja, studenter kanske inte riktigt, kanske lite äldre studenter skulle jag säga, typ master eller postdoc eller något sånt där som forskare och sådär. De yngre, det beror på vilket läge det är.
Mm.
Men studenter är absolut en målgrupp.
Ja, kanske mer forskare då som sagt. Mm. Och ni tänker att det är hyfsat kortsiktigt, alltså inte flera år?
Man kan bo längre om man vill. Mm. Men vi tror att det här är en slags buffertzon som behövs på marknaden för att du ska kunna ta ett val och säga okej, men du bor ett år, du bor kanske allt från liksom 4 månader upp till ett år, 1,5 år, och sen kanske du har beslutat om att köpa en lägenhet, eller då kanske du har hittat något annat, du har träffat någon och vill liksom satsa eller sådär.
Mm. Finns det dubbelrum alltså för par?
Ja, absolut. Mm. Vi har en variation liksom. Men det är främst fokus på enklare rum.
Ja, just det. Så de var mellan 15 och 20 kvadratmeter många.
Ja, exakt. Det kan vara kompakta lägenheter där du har alla funktioner i, som ett studentrum. Och så har du en jättegenerös, cool kök med, eller ett stort vardagsrum. Eller så kan det vara att du har rena rum och delar på andra faciliteter liksom. Så det är olika implementeringar.
Jag såg vissa var ju så här gym och bastu och allt möjligt.
Den fjärde som vi öppnar nu i Brommaplan, där kommer vi få in fler tjänster och fler upplevelser. Så att, och där, precis, bastu är en av dem, och liksom, det kommer vara gym, yoga, allting som kanske kan fortsätta att bidra till att individen kan må så bra som möjligt för att snabbt fortsätta med deras drömmar eller jobb.
Mm. Så ni konkurrerar egentligen med long stay segmentet då, Biz Apartment och
jag skulle säga på den fysiska, om man säger fysisk produkt, alltså rent fastighetsyta, så skulle vi eventuellt kunna konkurrera med dem, men de har en helt annan målgrupp oftast, så det är inte samma målgrupp.
Och hur går projektet till då för er? Så att det är ganska lite investering från ert håll. Vad blir er deal med fastighetsbolagen?
Också en mycket bra fråga. Just nu ser dealen ut som så att vi hyr fastighetsytan av fastighetsägaren. Så de behöver bara ha en en point of contact till exempel, där vi är operatören mellan fastighetsägaren och slutkunden. Och då hyr vi dem på lång sikt, det kan vara 10 år, det kan vara 15 år. Och det är ju ganska attraktivt för fastighetsägaren, för att då får de en säker hyresgäst på lång sikt. Och vi sköter hela den kundupplevelsen. För att det, kraven på slutkunden ökar mer och mer idag. Och det hänger inte alla fastighetsägare med på. En del startar sina egna uthyrnings, såklart, modeller. Men co-living är ju en väldigt särskild produkt. Och kräver också en särskild operatör för att kunna liksom möta dem. Mm. De är ju ganska picky också, husgästerna. De liksom, om de söker sig till co-living, då förväntar de sig att det ska vara på ett visst sätt. Att varumärket ska liksom, att den ska, varumärket ska liksom tala till dem på deras, för deras liksom, preferenser.
För det är viktigt också att bygga den här lilla communityn då. Alltså, vad har ni för verktyg för att skapa det då?
Det börjar redan från första början, från att de tar kontakt. Eller att, vi, att de ser produkten eller ser hemsidan. Vi gör ju en, det är en körlista som man signar upp sig på, och så säger man vad man vill vara med i och vad man skulle vilja bidra till, eller vad man vill liksom, varför man vill vara del av allihop. Och communityt bygger ju på en del, först liksom det praktiska, grundregler på hur man är mot sin granne eller mot sina vänner där. Man säger hej, god morgon, lite sånt, hygien. Och sen att det finns ambassadörer som bidrar till olika aktiviteter. Och kan det vara de som har bott i Stockholm längre, kan de även visa vägen för typ, men vad kan man hitta på under november liksom. Så det bygger på ett community som är både genom aktivt liksom live där man träffas, men också genom våran app där man kan liksom ladda upp information, bilder och vad man vill hitta på. Och vi lär oss väldigt mycket av den här datan, så vi tankar ner det och så försöker förstå vad deras behov egentligen är.
Är de en del av ett större community då? Med andra allihop?
Precis, ja, precis. Så att du kan ju flytta runt mellan om du skulle vilja. Så att du kan ju säga, men nu vill jag in i Spånga lägenheterna eller jag vill dra till Bromma nu, så skulle man kunna göra det. Eller vi har också en del lägenheter där man kan, ja, på, man kan bo där medan man väntar på att det ska öppna upp nästa liksom. Så.
Ja, häftigt. Och vad är nästa steg då? Nu är det mycket utanför Stockholm. Så här. Kommer ni in i Stockholms kärna också? Eller är det för dyrt?
Det beror på lite grann såklart. Men det blir ju dyrare ju längre in i city du kommer såklart. Så att vill du bo inom tullarna, du konkurrerar ju alltid med kontorsmarknaden. Mm. Som är betydligt liksom högre per kvadratmeter. Men om vi är med och utformar produkten från början. Alltså designar den skräddarsytt. Då får vi ihop det. Så att det handlar om att komma dit. Så varje läge vi har tagit är ju en iteration på att vi lär oss vår produkt. Vi lär oss vår kund och vi blir snabbt experter på vad den kunden vill ha och vilka storlekar som behövs. Så att förhoppningen är att kunna öppna upp någonting mer centralt som är nybyggt från början.
Och andra städer?
Ja, vi tittar på den resan vi har framför oss nu och tittar runt i Stockholm. Storstockholm, men också städer som har akademisk aktivitet och startup-aktivitet. Vi tittar liksom i Göteborg, Malmö, men även Uppsala, Västerås. Vi tittar i Skellefteå till exempel, där vi har vi kommit en bit med Northvolt bland annat.
Just det.
Och även utanför Sverige, vi tittar mycket i Köpenhamn och Helsingfors och så vidare. Så att det finns ett behov. Och vi växer jättesnabbt, men nu är det bara liksom att få ordning på kvaliteten och produkten och så innan man tar nästa steg ut i ett land till exempel. Mm.
Men några särskilda fastighetsägare som ni har extra bra kontakt med, eller är det helt olika beroende på enhet?
De som vi hyr av nu är olika. Vi är väldigt flexibla. Vår produkt går både in på den kommersiella sidan och även den bostadssidan så att säga. Så att vi kan jobba med long stay ägare, hotellägare, men även med bostadsutvecklare. Så vi har inte hittat en stor partner som skulle bara vara våran, för vi valt att hålla oss ganska flexibla för att kunna låsa upp så många boenden som möjligt.
Mm. Kan man tänka sig att fler kommersiella fastigheter, alltså kontorsfastigheter, behöver ställa om till det här efter pandemin, att kontoren inte blir lika viktiga?
Absolut, nu börjar vi röra oss mot något intressant här tycker jag, för att jag tror att det är fastighetsbranschen i Sverige framförallt har ju gått väldigt bra länge. Och, men jag tror att människors beteenden och behov ändras i en annan riktning än vad fastigheten är på väg till. Och pandemin är ett jättebra exempel på att det räcker med så lite stopp i marknaden så kan liksom bolag verkligen krascha. Så det finns liksom inget motstånd till att hantera hyror eller hotell liksom, så fort det blir lite stopp i systemet. Mm. Så att jag tror att nu med tanke på att man går hem och jobbar lite mer hemifrån och inte på kontoret, så att man är hemma halva tiden och jobbar på kontoret halva, eller så behöver kontoren bli flexiblare. Vi har ju hela vår idé att det finns ju ytor och det finns fastigheter. Och det, så vi har, enligt min mening, om man ska ta det lite extremt, så har vi ingen bostadskris. Utan vi har en politisk kris som är en lång dialog. Så om man, jag menar, vår idé föddes utifrån en frustration på, jag menar, hur svårt ska det vara? Precis som den vanliga individen på gatan liksom går och tänker, kan man inte göra om det här tornet till ett schysst liksom bostad för studenter eller för forskare eller vad det är? Mm. Kan man inte göra om, varför är det här fabriken nedlagd här? Varför kan man inte göra det till bostäder? Och det är precis på den barnsliga entusiasmen vi agerar på. Såklart är vi väldigt medvetna om juridik, detaljplaner och investeringar. Det är vår vardag. Men man kan verkligen verka inom de ramarna och skapa fler boendeformer och även ett ställe att bo på som skulle kunna bidra till svensk näring.
Och sen hakar ni på en intressant trend med coworking. Man börjar prata om att dela på resurser, cirkulär ekonomi och så vidare. Där kommer ju co-living in som en ganska bra pusselbit för framtiden.
Precis. Coworking har ju liksom kommit till Stockholm och till Sverige. Det har funnits några år nu. Jag kommer ihåg när vi var ute och predikade på de arenorna för några år sedan, så var fortfarande co-living lite som ett det där kommer aldrig funka och var svårt. Och, men det där det tror vi inte på. Så där. Men nu är det så här, ja men det här kan fungera. Så att man måste vara beredd på att när man kommer med en ny idé i en konservativ bransch så möts det av väldigt mycket kritik och rädslor. Och det är egentligen det att om man vill ändra på någonting som är ett problem så måste man ju våga bara gå emot det där.
Mm, du pratade om det sist vi talades vid, att sluta prata och börja göra istället. Att det finns mycket tjänstemän som sitter i vägen där.
Ja, alltså, jag tror fastighetsägare, det är inte någon så här att vi är på den här sidan och fastighetsägarna på den andra sidan, utan jag tror man måste samverka såklart. Men jag tror att om man märker att man har jobbat för länge i ett invant mönster, så man är medveten om att göra förändring. Som, vi har ett problem idag med bostäder, vi har problem idag med ensamhet, urban loneliness, det är ett problem som kostar pengar. Vi har ett problem med utländska högutbildade människor som kommer till städer, framförallt i Sverige, och inte känner sig hemma och inte blir bemötta på ett bra sätt. Vi har alla de här problemen idag. Dialogen som pågår politiskt är ju liksom 8 år framåt eller 10 år framåt. Så att det är ju ingen som, det är ingen av dem som sitter på de här, inga stora bolag skulle kunna leda den här, skulle kunna göra en execution, alltså göra ett genomförande idag. Så det passar väldigt bra att vi är ett liten startup som kan visa vägen. Och då hittar man samverkan och visar, men okej, det här kunde vi göra här på den här tiden. Med de här materialen, på den här renoveringsmodellen. Eller den här juridiska tillfällighetslösningen och så vidare. Mm. Så att jag tror att en grej som jag personligen ville ta ett stort avsteg från var den här kollektiva ångesten som vilar över både liksom arkitekt, liksom världen och fastighetsutvecklare, bostadsutvecklarna. Och vi vill liksom sätta oss i en annan kontext för att tänka om. För det är lätt inte att man pratar om problem bara. Och säger att, ja, men hur ska det här gå? Vad tänker ni kring tillgänglighet? Och vad ska vi göra med brandrisken? Vad ska vi göra med... Så man pratar om 20 problem innan man har börjat titta på visionen. Och vi sätter ett mål. Och säger vi ska öppna 1000 boenden nästa år. Vi ska lösa ett problem. Och sen så kastar vi oss in i det och löser problemen successivt som vi kör. Så att det är ett sätt att sätta sig i en annan kontext och vara en disruptor egentligen. Mm. Som många techbolag gör. Det ser vi hela tiden.
Och det är inte svinhöga hyror heller?
Nej, det blir ju ett resultat av att det är ett boende som är ganska kompakt. som gör att vi ligger mellan 7 och 5 upp till 10-11 tusen per månad. Och det är ju ett all-inclusive, vi kallar det för all-inclusive affordability. Som är att du får ju schyssta möbler, inrätt klart. Du får wifi, elektricitet för din produktivitetsbegär. Och sen får du en del städning och plus community-aktivitet. Mm. Plus att vi det är rätt mycket säkerhet i det här också. För att vi typ alla våra kontrakt och hyresnivåer är utformade efter konstens alla regler. Och framförallt känner sig medlemmarna väldigt trygga att de har en ställe att bo på. Att de inte blir uppsagda om typ några månader. Eller att det är en andrahandslägenhet. Eller att det är 10 års väntetid. Eller att, ja. Så det bygger en trygghet och säkerhet också.
Jag skulle lätt hoppa på det här, känner jag.
Ja.
Det är jätteroligt.
Ja. Välkommen.
Vad är din bakgrund? Hur kom du att tänka på det här? Varför har du möjligheten att genomföra det?
Min bakgrund är... jag var utbildad arkitekt. Jag har bott många år i London. Studerat framtiden faktiskt. Så den skolan jag har med mig tittade mycket in i liksom, hur ser vi... Hur bor vi om 50 år? Typ. Och väldigt ganska otroligt fokuserat åt forskningsorienterat sätt studerade bakåt. Hur har vi bott förut? Vad har funkat? Vad har inte funkat? Hur tittar vi framåt? Och sen har jag jobbat en hel del inom branschen, men ungefär i 10 år. Bland annat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, även uppe i Norrland. Och så lite i Norden, jag har varit, jag flyttade till New York ett år där vi ville starta igång det här. Jag lyckades inte riktigt och kom tillbaka till Sverige och nu har vi kommit igång här. Så att jag har utbildat arkitekt, jag har rört mig mycket mot marknadsföring och försäljning. Och sen har jag, nu håller jag på med liksom en blandning mellan real estate, fastighetsvärdering. Vi pratar väldigt mycket corporate finance med min medgrundare Johan som är CFO. Så att, och vi pratar väldigt mycket rekrytering, talang, vilka får vi in i rätt position. Så jag har verkligen gjort en resa och liksom hittat en annan roll än att sitta vid ett ritbord till exempel.
Men du får ändå nytta av allt du har gjort.
Ja, det gör det precis. Så jag brukar vara den som tittar på fastigheten först i teamet. Och sen kanske jag säger om det här har potential eller inte. Så jag ser det ganska tidigt. Och även sådana som fastigheter som många ser, men det här finns ingen chans på. Så kan jag se en möjlighet. Så jag har en liten window, ett fönster av möjligheter där.
Just det.
Kan man säga fönster av möjligheter? Eller ser man window of opportunities?
Vi kan säga det idag.
Alltså vi snackar ju så mycket. Det är ju ett engelskt, vi är ju engelsktalande i bolaget. Så att även en grej om bolaget är att vi är... Jag tror vi är 11 nationaliteter. Och vi är... vad är vi nu? 13 personer i heltidsanställda. Och så är en del deltid. Och totalt 20 personer som kretsar runt allihop.
Mm-hmm. Häftigt.
Ja.
Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
Jag tror att man, om man behandlar människor på ett sätt som du själv vill bli behandlad på, som en kompis. Och oavsett om det är en professionell situation eller att du ska i något, jobba med någonting som är seriöst, så tror jag att om man bara avdramatiserar väldigt mycket i sin approach och är inspirerande, så kommer man väldigt långt. För det är där de första normerna och orona bryts i en enkel, skämtsam och lekfull dialog. Så tror jag, det är mitt sätt i alla fall att göra världen lite bättre.
Släppa lite prestige.
Precis, det finns inget. Det enda man ska fokusera på just nu i världen är att genomföra. Det är liksom ett tema som går igenom klimatproblemen, pandemin, beslut. Att vi behöver inte krångla till det så jäkla mycket. Det är liksom färdigt med det. Vi har inte tid med det där. Vi behöver inte det på riktigt. Det är liksom, det finns så mycket. Jag tror jag läste något om han, en av mina förebilder i branschen. Och som du har, nej men hans, Monas bror Said Esmail Sade. Jag såg något klipp med honom på LinkedIn. Jag har inte träffat honom än, så skulle jag vilja göra det någon gång. Men som man ser, det pågår så mycket dumheter i alla liksom nivåer av utvecklade industrier och branscher. Och vi behöver inte liksom alltid lägga märke till dem. Vi kan i Sverige är väldigt bra att bo i Sverige för att man har liksom en, man skulle kunna ha sitt barnasinne och lekfullhet kvar på grund av att vi är ganska trygga här. Då skulle man kunna ta mer risk i att uttala sig, i att göra saker och våga ta ställning liksom. Och inte vara rädd för att man tycker olika.
Mm. Typ. Jag vet om det här blir liksom generalisering, men du kommer från Iran.
Mm.
Det känns som att många av dina landskollegor har lite det drivet.
Ja.
Alltså våga sticka ut hakan. Apropå Said och Mona också från Iran.
Mm.
Tror att det finns någon gemensam nämnare utan att du ska bli representant för Iran?
Ja, men alltså jag tror att det där finns inom alla människor att vilja säga vad man tycker. Jag har ju små barn, de tycker ju hela tiden liksom. Fan, det är ju, det är tufft att hantera. Mm. Men jag tror att alla vill säga vad de tycker och alla bör säga vad de tycker. Och alla bör också vara beredda på att vi kommer tycka olika. Och kunna fortsätta dialogen. Så om jag tycker någonting som du tycker är extremt. Om sig bostadsstorlekar. Att folk mår faktiskt bra av att bo litet men dela på stort till exempel. Inte alla men en del. Men det talar liksom emot dina värderingar och du mår dåligt av det jag säger. Så kanske du ska ändå kunna säga, aha, intressant, vem har du tänkt på det här? Så att dialogen kommer vidare.
Mm.
Och jag tror att om det är något jag kan säga om mina landsmän är väl att man på både gott och ont tvingas kanske sticka ut för att höras. Och jag tror att så länge man gör det med lite elegans, med lite humor och lite med seriositet mixat, så kommer man rätt långt med det. Det är väl så med alla minoritetsgrupper, oavsett bakgrund eller kön eller vad annat som kan vara minoritet, att man har liksom något behov av att säga, men så här tycker jag, fan, det här kan bli någonting, jag tror på det. Och så jag tror inte det är bara iranier, men...
Nej, det vore dumt. Det bara var iranier.
Sen tror jag många i Stockholm generellt är så fantastiskt att vara i Stockholm, för att det bygger en prestationsvilja av många som kommer till Stockholm, för de vill någonting oftast. Man vill antingen plugga eller man vill göra karriär eller man vill liksom jobba hårt eller man vill nu ska jag liksom få ihop det här livet och köpa det där huset. Alltså det är mycket av en liten New York, liksom mini New York i Norden.
Mm.
I attityd och vilja, och ska man se bra ut helst också och träna också. Du vet. Så att, och det är ju fantastiskt att det finns så mycket driv.
Men det är väl ofta liksom inflyttade som exakt har mest energi.
Ja, exakt. Så att det blir ju liksom ett ställe där man vill liksom prestera på. Så då borde man ju ta det lugnt ibland också. Men...
Vem tycker du ska intervjua i Heja Framtiden?
Jag tycker du ska intervjua Annika Ånäs på Atrium Ljungberg.
Mm. Varför är de spännande?
Jag tycker Atrium Ljungberg är ett spännande fastighetsbolag som sitter på väldigt många olika typer av fastigheter, och de har också en ganska hög medvetenhet av vad deras slutkunder vill ha, och även rätt kreativa. Man kan inte riktigt avgöra om de är en designbyrå eller ett fastighetsbolag som är börsnoterade.
Mm.
Och jag tror att de kan sätta Stockholm framförallt på en internationell nivå om de de har möjligheten verkligen.
Duktiga på liksom stadsutveckling.
Exakt, precis.
Och se helheten.
Det tror jag.
Som är svårt att se för ett otränat öga. Mm. Och ett fantastiskt kontor.
Ja, precis.
De har vunnit pris för Sveriges snyggaste kontor.
Precis, och jag var där faktiskt igår.
Jaha.
Och alltså, jag gjorde bara en drop-in. För jag hade inte bokat något. Det borde man göra. Jag var i närheten. Så provade deras espresso. Det de gör. Förutom fastigheter så gör de väldigt god espresso också. Det var trevligt.
Nu är det en galning som bara går in och sätter i lobbyn.
Nej, men alltså en del av det är liksom en del av vad vi gör är väl försöka bryta ny mark på hur vi, om det tar 4 månader för någon att få till ett möte med ett stort fastighetsbolag till exempel. Nu är inte det kanske Atrium, men det kan hända att det tar 3 månader innan man sitter på någonting som faktiskt löser problem imorgon. Så ja, men folk är upptagna, men det är liksom, man borde bara knacka på. Hej, tjena. Vill ni ta ett möte typ? Mm. Så det är också ett sätt att sticka ut på, men vara trevlig. Det är inget fel med det. Sen om inte man har tid så säger man, nej, jag har inte tid just nu.
Kom tillbaka. Precis. På torsdag klockan ett.
Ja. Exakt.
Då har man halva foten in.
Ja, men alltså det där är någonting som man kan jämföra med om typ hur vi kan jobba i framtiden med att sätta rätt personer på rätt plats som kan sitta på beslut. När jag bodde i New York till exempel så ville jag träffa den högsta chefen för stadsutveckling som sitter liksom på alla nästa New Yorks liksom områden som stadsarkitekten. Och det tog mig en vecka att få mötet. Det var i och för sig 20 minuter. Men jag fick svar under 24 timmar av en representant för den här chefen. Då, och ett otroligt öppet bemötande. Och man kan bara tänka sig vilket jobb de har. Vad mycket jobb de har. Men att det finns en... Jag är helt som ingen person som inte... Så är ganska betydelselös i det sammanhanget. Och fick 20 minuter att tänka på. Och fick det även tips på vad jag ska söka mig härnäst.
Ja, det är väldigt värdefullt. Mm. Du nämnde att du har studerat så här, hur vi bor om 50 år. Så här. Mm. Hur bor vi om 50 år?
Jag tror att flexibilitet och delning är någonting som har kommit för att stanna. Och för att fortsätta utvecklas. Om man bara tittar på kontor. Det är en ganska bra bransch att jämföra med. Eller ett område. Det är att det har varit liksom allt från de här single cell cubicle eller så här instängda kontor till att man sitter i landskap, till att man sitter i coworking och sen börjar sitta på flera coworking ställen. En del har ju medlemskap nu på flera coworking ställen i stan. Vi själva sitter på WeWork som en av mina favoriter, och medan man kan enkelt glida in i andra kontor i närheten på Epicenter eller på Vasakronans, de har någonting som heter Arena tror jag under Vasakronans huvudkontor, och det som gör att du får access till flera plattformar att träffas på gör också att det kan ske fler utbyten och möten och fler idéer. Och jag tror vi går mot mer ett nätverksorienterat samhälle där man delar på mer än just man delar olika funktioner även när det kommer till boendet. Mm. Så det är en riktning. Och sen huruvida man ska liksom balansera det här med vardag och så, det är ju det som blir utmaningen. Men jag är väldigt förhoppningsfull mot delning. Mm. Och även... Som investering på fastighetssidan, många bostadsutvecklare vi pratar med är ju fortfarande väldigt nervösa att kanske bygga ett skräddarsytt co-living-produkt till oss eller till någon annan som är hela vägen co-living eller låt säga någon annan anpassad tailor-made product som det heter på engelska. Men man måste också kunna se att allting bakåt, om man tittar historiskt, tyder på att vi är på väg åt det här hållet. Och tittar man på två industrier som visar vägen hur vi kommer bo, är ju liksom mobilitet och teknik som ändras exponentiellt. Det blir alltså dubbelt så mer komplext och tillgängligt till hälften av priset. Så människors beteende och krav ökar. Mm. Medan våra fastigheter och ytor är fortfarande ganska linjärt utvecklade och blir dubbelt så dyrt. Så att det gapet är alldeles för stort liksom. Så behoven finns där, marknaden är där skulle jag säga. Så att vi befinner oss på någon slags tipping point om vi ska våga bygga andra former som inte har ett jättesäkert värde om vi skulle göra om det till vanliga bostäder. Så jag ser fram emot det närmaste åren.
Du kommer gilla min bok här som kommer, eller vår bok. Ja. Nu fattar jag, förklarar jag 15 trender. Ja. Och det är delningsekonomi, mobilitet, internet of things, är tre av dem som går ihop i det du pratar om precis nu. Och jag nämner faktiskt allihop också.
Ja, oh, okay. Tack. Det är kul.
Tack snälla Milad Barosen för att du kom till Hela Framtiden.
Tack själv.
Jätteroligt. Ni som är intresserade, kolla in allihop med 2o.se och se vilka fastigheter som, eller vad säger man, vilka... boenden som finns tillgängliga idag och vilka som har väntelista. Mm. Grymt. Jag heter Christian von Essen. Heja Framtiden finns på hejaframtiden.se och i sociala kanaler. Där kan du se alla mina andra projekt med magasinböcker, föreläsningar och så vidare. Tack snälla för att du lyssnar.